Jag har fyra rubriker idag. När det såg ut att vara slut i första rubriken. För egentligen så har evangeliet slutat innan den här texten, tror man. Bibelforskare är nämligen överens om att Johannes verkar ha slutat sitt första, eller sitt evangelium kapitlet innan. Men sen så har det här stycket lagts till då. Så egentligen verkar det som att Johannes slut på evangeliet var när Thomas till slut får röra vid Jesu hål i händer och sidan och utbrister min Herre och min Gud. Och så står det sen då två avslutande verser. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så de flesta är överens om att där var det egentligen slut. Det är ett typiskt slut. Men så verkar det som att Johannes någonstans har känt att nej, det ska vara en till del. Den här delen ska också vara med. Och faktiskt så har man inte funnit några handskrifter där den här delen inte är med. Så det verkar ha varit med från att Johannes evangeliet blev offentligt då. Men det verkar som att Johannes trodde att det var slut. Och det är ju egentligen en predikan i sig, tänker jag. Kanske är det någon som sitter här och någonstans har tänkt att nu är det nog slut. Men då är evangeliet idag, nej, det kommer en fortsättning. Och någonstans är det ju det, den resan alla har gjort här. De trodde det var slut med korset. Men så fortsatte det. Och så börjar då det som blir det sista kapitlet ännu en gång för lärjungarna. Sen är det lite intressant när det räknas upp då vilka lärjungarna är vid det här tillfället. Att Petrus och Thomas är de enda som nämns vid namn. Och det tror jag också vi ska stanna upp för. Och dessutom så paras de ihop. Och det är också väldigt ovanligt. Vi ska se om vi får fram en bild här. För lärjungarna räknas ju upp ganska många olika gånger i evangelierna. I alla de fyra evangelierna också i apostlagärningarna. Och det verkar ha funnits en ordning. Alltså en gruppering. Bland de här 12 lärjungarna. De här fyra, den översta raden står alltid ihop. Och sen den mittersta raden står alltid ihop. Och den understa står alltid ihop. Och inbördes ordning kan skifta lite i de här grupperna på fyra. Men första namnet för varje grupp står alltid först. Så det verkar vara så att Simon Petrus, han var liksom, dels var han ledaren för alla 12. Men sen verkar han också ha varit liksom ledaren för den här fyra gruppen. Med Jakob, Johannes, Andreas i gruppen. Och Filippus verkar ha varit då ledaren för den här andra fyra personsgruppen. Och likaså Jakob, Alfeus son. Men det här då är enda gången som Petrus och Thomas skrivs ihop. Och dels så kan det ju vara en betoning på Jesu herdehjärta. Det var de här två som kanske mest hade tappat det, som man säger. Petrus hade förnekat Jesus och Thomas hade vägrat tro på det som de berättade. Om han inte själv fick röra vid Jesus sår. Så att det kan vara den här betoningen att Jesus är herden som lämnar de där 99 för att se och hitta det här 100 som har gått vilse. De här som hade sprungit vilse som Jesus är extra mån om. Han säger ju faktiskt det när han hälsar via kvinnorna till lärjungarna att han har uppstått. Så säger han, säg särskilt till Petrus. Man ser verkligen det här herdehjärtat. Han har sån nöd för oss i vår nöd. Men sen tänker jag också att hopparandet av Petrus och Thomas säger någonting om vad våra misslyckanden kan bli. Att det faktiskt kan bli en källa till gemenskap, nya vänskaper, nya band. Vi tänker ju ofta tvärtom, att misslyckande det föder, liksom, det bryter gemenskap, och skulden och skammen gör att man isolerar sig. Men när Jesus får komma in i bilden så kan det istället bli tvärtom. Att vi kan få en större kärlek till varandra genom att faktiskt dela med oss av våra misslyckanden till kortakommanden. Och jag tror att det är därför det är så stark gemenskap i kyrkan, när den är sund och fungerar som kyrkan ska vara. När vi vågar vara svaga inför varandra. Det blir en stark enhet i det. Okej, nästa rubrik. När som vanligt inte längre är som vanligt. För lärjungarna, de är nu tillbaka i det vanliga, i vardagen. De var fiskare när Jesus kallade dem. Nu är de tillbaka där igen i sin hemstad. Och man kan göra en positiv tolkning av detta. Man kan lyfta fram det här att när det är sådana här övergångsfaser, när vi inte riktigt vet vart leder Gud mig, ja, men då kan vi någonstans göra det vanliga och lita på att Gud har kontroll och att han visar när det är dags att ta ett nytt steg. Men grejen här verkar vara att det faktiskt inte riktigt gick som vanligt. De var yrkesfiskare. Det hände liksom inte att man kom tillbaka efter en hel natts fiskande utan att man hade fisk. Bara för att ta ett exempel. Jag är uppvuxen i skärgården. Och på vår grannö, Kösse, där bodde en gammal fiskare som hette Alf. Och vi var inte så jättebra, vår familj, på att fiska. Vi lyckades aldrig särskilt bra. Och vi antydde väl det någon gång till Alf i något samtal. Så sa han, men vet ni vad? Följ med mig en dag så ska jag se till att ni får fisk. Så. Och då var han väldigt noga med, liksom, det var tidig morgon då, när vi skulle ses och exakt vart vi skulle åka då. För där visste han att där kommer vi få fisk. Så det var väldigt spännande att se, är det en killgissning eller har han koll? Vi fick 88 fiskar på en timme. Så han hade koll. Och det var inte med nät då, utan vi metade. Så ibland fick man upp tre, det var sådana här krokar med tre, ni vet. Ibland var det tre fiskar när man drog upp den. Med andra ord, han var en sån som lärjungarna. Han hade koll, lärjungarna hade koll på vad stimmen gick och när. Så att det är märkningsvärt då att de kommer tillbaka och inte fått någonting. Och då kan man kanske se att Gud faktiskt visar att nej, men jag har faktiskt kallat er från det här. Och det står ganska tydligt när Jesus kallar lärjungarna, de lämnade genast sina nät och följde honom. Det står det både om Petrus, Andreas och Jakob och Johannes. Men kanske kan någon känna igen sig i detta också. Att man har haft det där livet med Jesus. Man har haft den här glöden. Och man har fått se saker och varit med om saker. Och det känns så där härligt och gött. Och sen så händer någonting. Och man tappar den där gnistan. Man tappar den där glöden. Elden. Och så försöker man istället att gå tillbaka till det man gjorde innan. Men det blir liksom inte samma sak. Man märker att det är inte det jag ska göra. Men då har mästaren, himlens konung, böjt sig ner där på stranden. Blåst, kanske var det från en gammal eldstad, från någon eldplats från dagen innan. Han har blåst på glöden och fått upp eld och förberett en måltid för lärjungarna. Lite som en bild på vad Jesus vill göra i ditt och mitt liv. I de här perioderna. Han vill blåsa på glöden. Få elden att brinna igen. Tredje rubriken. Simon Barjona. När Petrus får sitt namn. Sitt smeknamn Petrus, klippan. Så är det ju när han först av lärjungarna bekänner tron på att Jesus. Och då säger Jesus till Petrus, salig är du Simon Barjona. Och Barjona, det är arameiska, betyder Jonas son. Och jag tänker att man kanske ska stanna upp lite vid det där. Jesus kallas ju Davids son, och det finns många paralleller mellan Jesus och David i Bibeln. Och på samma sätt kan man se att det finns ganska tydliga paralleller mellan Simon Petrus och Jona. Kommer ni ihåg profeten Jona? Han som fick i uppdrag att gå till ett folk som inte var judar. Assyrien, Nineve, och predika räddning för dem. Och gör Jona som Gud ber honom? Nej, han blir rädd, lite som Petrus. Han blir rädd och går åt ett annat håll. Han sätter sig på en båt och åker åt motsatt håll. Lite som en bild för att fly bort från Gud. Men den där båtturen bär ingen frukt med sig, utan tvärtom. Den är på väg att leda honom till en säker död. Han kastas i vattnet. Och sen så kommer då en valfisk och sväljer honom och spottar upp honom på land. Och så kommer samma ord till Jona en gång till. Gå till Nineve. Så han får tillbaka samma kallelse. Och det är det som sker här nu också på stranden med Simon Petrus. Det är just på en strand också som Jesus kommer för att ge honom samma kallelse. Och jag tänker att på samma sätt som jag tror att den där händelsen med valfisken för Jona gav bränsle, extra bränsle till den här uppgiften. Att han blev liksom tänd verkligen av nåden. Han hade själv fått nåden. Och så fick han gå ut och ge av den nåden till Nineve. På samma sätt så tror jag att Petrus kunde vara en bättre herde efter att ha fått uppleva den här nåden. Att bli totalt upprättad. Sista rubriken. 30-falt, 60-falt och 100-falt. Det finns ett växande med Gud. Det är Guds tanke. Att vi ska växa och göra framsteg i kärlek. Och vi kan se att Petrus har vuxit från första gången han kallas. Men vi märker också att det är en process, och vi känner igen Petrus personlighet på olika sätt. Första gången Jesus kallar Petrus, då har samma sak hänt. Att de hade inte fått någon fisk på hela natten. Och sen så lånar Jesus Petrus båt och predikar för en stor folkskara. Och sen när han är klar så säger han till Petrus, ro ut på djupvatten och lägg ut näten så får du fisk. Och Petrus säger, ja men vi har fiskat hela natten, men för att du säger det så provar vi. Och han får en mängd fisk då. Och så står det att Petrus faller ner och säger, lämna mig, jag är en syndare. Han blir rädd. Han känner sig totalt ovärdig. Nu har samma sak hänt igen. Fiskeundret. Men det har hänt någonting med Petrus. Han säger inte lämna mig, gå bort från mig. Utan han säger tvärtom. Det är ungefär som han säger, lämna mig inte. Fast att jag är en syndare. Så ambivalensen, den här känslan, närheten till att känna sig ovärdig finns kvar hos Petrus. Man ser det att han tar på sig, han skyler sig. Han tar på sig ett extra plagg innan han hoppar ner för att ta sig till Jesus. Men han har övervunnit den här udden av förkastelse. Den har han övervunnit. Kanske gör han det i den här stunden. Så lämna mig inte. Jag vet att jag är en syndare, men lämna mig inte. Och vi ser också att Petrus har vuxit i tro. Första gången så får han en sak som gick emot hans kunnande. Det var fel tidpunkt den gången. Nu är det tre saker. Dels är det fel tidpunkt för att få mycket fisk. Dessutom så är det fel plats. Det står att de var nära land. Och min bild är att Petrus någonstans bottnar när han hoppar i förväg och skyndar in. Det vet jag inte. Men det är i alla fall fel plats. Och dessutom så är det på fel sida om båten. Kasta ut nätet på andra sidan. Man brukade fiska på vänstersidan. Nu kastar de ut på högersidan. Så det är tre saker som går emot hans yrkeskunnande. Men han har vuxit i ödmjukhet. Och kanske börjar han ana någonstans som Johannes att det är faktiskt Jesus som säger detta. Och det här är också någonting där Jesus visar hemligheten i livet med honom. Att när vi gör saker på hans befallning så kommer det att bära frukt. Och bara en sista sak om det här med 30-falt och 60-falt och 100-falt. Jag tog med den här dialogen sen mellan Jesus och Petrus. Jag tycker den är otroligt stark och själv känt mig som Petrus ibland. I relationen med Jesus, just det här. Man känner man har liksom totalt misslyckats. Och så det enda Jesus är intresserad av är, men älskar du mig? Det spelar ingen roll vad du har gjort. Jag vill bara att du ska älska mig. Och det finns en stegring, eller en progression i det här. Första frågan Jesus ställer, då använder han det starkaste ordet för kärlek. Agape, alltså den gudomliga kärleken, den här totalt osjälviska kärleken. Älskar du mig med Guds kärlek? Och Petrus svarar med det andra då, verbet för att älska, filio, som är mänsklig kärlek. Ja, jag älskar dig med mänsklig kärlek. Men något som jag inte hade sett som gjorde att jag bara totalt brast en gång när jag läste det, det är att Jesus växlar mellan lamm och får i det där. Så när han använder det här starkaste ordet för kärlek så säger han, led mina lamm på bete. Och sen tar han det andra ordet, det som Petrus själv använder, filio, för mina får på bete. Man ser det här hederhjärtat, hur Jesus hela tiden ser de minsta, de mest sårbara. Det är de han bara blöder för. Och det är det enda han vill, att vi ska älska honom. Och älska dem han älskar. Älskar du mig? Den frågan får vi stanna upp inför. Amen. Det här ordet för glödhög i grekiskan, anthrakian, står bara vid ett enda tillfälle till i hela Bibeln. Och det är när Petrus står där och värmer sig vid en glödhög på översteprästens gård och tre gånger förnekar Jesus, svär och säger jag har ingenting med den mannen att göra. Och för mig så blir det en bild av hur när vi har saker ouppklarat så blir vi påminda om det där misslyckandet. Alltså när Petrus ser en glödhög så blir han påmind om jag failade. Men Jesus har gjort en anthrakian för han vill att Petrus istället ska tänka på det som han fick frågan tre gånger. Älskar du mig? För jag är. Han vill ge våra glödhögar en ny betydelse. Det ska inte längre förstå för våra tillkortakommanden, våra misslyckanden, utan det ska få påminna oss om hans kärlek. Så nu får vi en möjlighet att komma till Jesus vid glödhögen. Och du kan fundera på vad den står för i ditt liv. Och så får vi be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Tack Herre att du hör varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus kommer med ljus, med frid, med gemenskap. Och han säger, mitt barn, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.